From the conference center at Temple Square in Salt Lake
City. Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 183:e generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören står för musiken under den här sessionen. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Barneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.
President Henry B. Eyring,
förste rådgivare i första presidentskapet i kyrkan, leder den här sessionen.
Brothers and sisters, we welcome you.
Bröder och systrar, vi välkomnar er till den fjärde sessionen av den 183:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett att jag ska leda det här mötet. Vi sänder en hälsning och välsignelse till de av er som deltar över hela världen via radio, television, internet och satellitöverföring. Vi vill uppmärksamma generalauktoriteter och generalämbetsmän som är närvarande den här morgonen. För musiken under den här sessionen står Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg med Andrew Unsworth och Clay Christiansen vid orgeln. Kören inledde med att sjunga Gå ut med tro och sjunger nu för oss Let Zion in her beauty rise. Inledningsbön får vi sedan av äldste Stephen E. Snow i de 70s korum.
Our Father in heaven.
Vår Fader i himlen. Denna vackra sabbatsmorgon tackar vi dig som medlem och vänner till din kyrka för den här generalkonferensen. Vi tackar för tekniken som tillåter oss att komma samman över hela världen, och vi ber att vi ska bli uppbyggda genom denna upplevelse. Vi ber lika så att vi ska åta oss att på något sätt förbättra våra liv som resultat av det som sägs här denna dag. Vi ber lika så att vi ska betjäna våra vänner, våra familjer, släktingar och försöka bli allt bättre i vårt dagliga liv. Vi är tacksamma för dem som ska undervisa oss. Vi tackar för musiken och det talade ordet. Vi vill att du ska välsigna dem som framfört detta. Vi ber att din ande ska vara närvarande så att alla kan lära och veta vad de borde göra. Detta är vår bön i Jesu Kristi namn. Amen.
We will now be pleased to hear from President Dieter F. Uchtdorf.
Vi får nu lyssna till president Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet. Kören sjunger sedan Kom följen mig. Efter sången får vi höra från äldste Neil L. Anderson i de 12 apostlarnas kvorum. Syster Rosemary Wixom, primärföreningens generalpresident, talar sen till oss.
I have a cherished painting in my office that is
titled... Jag har en för mig väldigt dyrbar tavla på mitt kontor som heter Porten till ljuset. Den målades av en vän till mig, den danske konstnären Johan Bentin, som var den första statspresidenten i Köpenhamn. Tavlan visar ett mörkt rum med en öppen dörr från vilken ljus strålar in. Jag finner det intressant att ljuset som strålar in genom dörren inte lyser upp hela rummet, bara platsen precis framför dörren. För mig är mörkret och ljuset i den här målningen en metafor för livet. Det är förbundet med vårt tillstånd som jordiska varelser att ibland känna att vi omges av mörker. Vi kan ha förlorat en älskad person. Ett barn kan ha gått vilse. Vi kan ha fått en oroande diagnos. Vi kan ha problem på arbetet och tyngas av tvivel eller rädsla. Eller så kan vi känna oss ensamma eller oälskade. Men även om vi känner oss vilsna mitt i våra nuvarande omständigheter lovar Gud oss hoppet om sitt ljus. Han lovar att lysa upp vägen framför oss och visa oss vägen ut ur mörkret. Jag vill berätta för er om en kvinna som växte upp i ett rum fyllt med mörker. Jag kommer att kalla henne för Jane. Ända sedan Jane var 3 år gammal blev hon ideligen slagen, förringad och misshandlad. Hon hotades och hånades. Hon vaknade varje morgon och visste inte om hon skulle överleva till nästa dag. De människor som borde ha skyddat henne var de som torterade henne eller tillät misshandeln att fortsätta. För att skydda sig själv lärde sig Jane att blockera sina känslor. Hon hade inget hopp om räddning, så hon förhärdade sig för att stå ut med fasan i sitt liv. Det fanns inget ljus i hennes värld, så hon resignerade sig till mörkret. Med en känslolöshet som endast kan komma från ständig och ihållande kontakt med ondskan accepterade hon att hon när som helst kunde dö. Men vid 18 års ålder upptäckte Jane Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Glädjen och hoppet i det återställda evangeliet trängde in i hennes hjärta, och hon tog emot en inbjudan att bli döpt. För första gången kom ljus in i hennes liv, och hon såg en klart upplyst väg framför sig. Hon lämnade sitt livs mörker och beslöt sig för att gå på skola långt borta från sin förövare. Äntligen kände hon sig befriad från mörkret och ondskan, fri att njuta av frälsarens ljuva frid och mirakulösa läkedom. Men många år senare, efter att hennes förövare hade dött, besvärades Jane återigen av de hemska händelserna i sin ungdom. Djup sorg och vrede hotade att förstöra det underbara ljus som hon hade funnit i evangeliet. Hon insåg att om hon tillät detta mörker att uppsluka henne, skulle hennes plågoande ha segrat till slut. Hon sökte rådgivning och läkarhjälp och började inse att för henne var den bästa vägen till läkedom att förstå och acceptera att mörkret existerar, men att inte vistas där. För nu visste hon att också ljuset existerar, och det var där hon valde att vistas. Mot bakgrund av sitt mörka förflutna kunde Jane lätt ha blivit hämndlysten, giftig och våldsam, men det blev hon inte. Hon motstod frestelsen att sprida mörker genom att reagera med vrede, sårade känslor eller cyniskhet. Istället höll hon fast vid hoppet att med Guds hjälp kunna bli botad. Hon valde att sprida ljus och viga sitt liv åt att hjälpa andra. Det beslutet gjorde det möjligt för henne att lämna det förflutna bakom sig och stiga in i en härlig framtid. Hon blev lärare, och idag, årtionden senare, har hennes kärlek haft inflytande på hundratals barn och hjälpt dem förstå att de har värde och att de är betydelsefulla. Hon har blivit en outtröttlig försvarare av de svaga, de trakasserade och de nedstämda. Hon bygger upp, stärker och inspirerar alla omkring sig. Jane lärde sig att läkedom sker när vi förflyttar oss bort från mörkret och vandrar mot hoppet om ett klarare ljus. Det var när hon i praktiken tillämpade tron, hoppet och kärleken som hon inte bara förvandlade sitt eget liv, utan för alltid välsignade många, många andras liv. Det kanske finns några ibland som känner mörkret göra intrång på er. Ni kanske känner er nedtyngda av oro, rädsla eller tvivel. Till er och till oss alla upprepar jag en underbar och säker sanning. Guds ljus är verkligt. Det finns tillgängligt för alla. Det ger liv åt allting. Det har makten att mildra smärtan i det djupaste sår. Det kan vara en läkande balsam för våra själars ensamhet och sjukdom. I förtvivlans fåror kan ljuset så det klara hoppets frö. Det kan upplysa sorgens djupaste dalar. Det kan lysa upp vägen framför oss och leda oss igenom den mörkaste natt till löftet om en ny dag. Detta är Jesu Kristi ande, som ger ljus åt varje människa som kommer till världen. Dock kommer det andliga ljuset sällan till dem som bara sitter i mörkret och väntar på att någon ska tända ljuset. Det krävs en troshandling för att öppna ögonen för Kristi ljus. Andligt ljus kan inte urskiljas av kötsliga ögon. Jesus Kristus själv lärde: jag är ljuset som lyser i mörkret, och mörkret förstår det inte. Ty en oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Så hur öppnar vi ögonen för hoppet om Guds ljus? För det första, börja där du är. Är det inte underbart att veta att vi inte måste vara fullkomliga för att uppleva vår himmelske faders välsignelser och gåvor? Vi måste inte vänta på att gå över mållinjen för att ta emot Guds välsignelser. Faktum är att himlarna börjar öppna sig och himlens välsignelse börjar utgjutas över oss med de allra första stegen vi tar mot ljuset. Den fullkomliga platsen att börja på är exakt där du är just nu. Det spelar ingen roll hur okvalificerad du tror att du är eller hur långt efter andra du känner dig. Från allra första stunden som du söker din himmelske fader börjar hoppet om hans ljus att uppväcka, uppliva och förädla din själ. Mörkret kanske inte försvinner med en gång, men lika säkert som att natten alltid ger vika för gryningen kommer ljuset. För det andra, vänd ditt hjärta till Herren. Lyft upp din själ i bön och beskriv för den himmelske fader hur du känner dig. Erkänn dina brister. Ge uttryck för dina djupaste känslor och tacksamhet. Berätta för honom om de svårigheter du står inför. Vädja till honom i Kristi namn om styrka och stöd. Be att dina öron må öppnas så att du kan höra hans röst. Be att dina ögon må öppnas så att du kan se hans ljus. För det tredje, vandra i ljuset. Din himmelske fader vet att du kommer att begå misstag. Han vet att du kommer att snubbla, kanske många gånger. Det gör honom ledsen, men han älskar dig. Han vill inte göra dig förkrossad. Istället vill han att du reser på dig och blir den person som du var ämnad att bli. För det ändamålet sände han sin son för att lysa upp vägen och visa oss hur vi tryggt kan ta oss över stötestenarna på vägen. Han har gett oss evangeliet som lär oss lärjungeskapets väg. Det lär oss om de saker vi måste veta, göra och vara för att vandra i hans ljus och följa i hans älskade sons fotsteg, vår frälsare. Ja, vi gör alla misstag. Ja, vi snubblar ibland. Men när vi strävar efter att öka vår kärlek till Gud och efter att älska våra medmänniskor, att omges och lyfts vi upp av evangeliets ljus. Mörkret kommer med visshet att förblekna, för det kan inte existera ljusets närhet. När vi närmar oss Gud, närmar han sig oss. Och dag efter dag växer hoppet om Guds ljus inom oss klarare och klarare fram till den fullkomliga dagen. Jag inbjuder alla som känner att de vandrar i mörker att förlita sig på följande säkra löfte som frälsaren gav till mänskligheten. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. För några år sedan hade min hustru Harriet och jag en minnesrik upplevelse där vi såg en uppfyllelse av det här löftet. Vi var i Västafrika, en vacker del av världen, där kyrkan växer och de sista dagars heliga är förtjusande. Men Västafrika har också många problem. Jag kände mig särskilt sorgsen över den fattigdom jag såg. I städerna är arbetslösheten stor och familjer kämpar ofta för att ta hand om sina dagliga behov och sin säkerhet. Jag kände djup smärta över insikten att många av våra dyrbara medlemmar lever under sådana förhållanden. Men jag insåg också att dessa fina medlemmar hjälper varandra och lyfter varandras bördor. Vi kom så småningom fram till ett av våra möteshus nära en stor stad. Men istället för att finna ett folk nedtyngt och fördjupat i mörker fann vi ett glädjefullt folk som utstrålade ljus. Glädjen de kände för evangeliet smittade av sig och lyfte våra andar. Den kärlek de visade gjorde oss ödmjuka. Deras leenden var äkta och medryckande. Jag minns att jag då undrade om det möjligtvis kunde finnas ett lyckligare folk på jordens yta. Fastän de här kära heliga var omgivna av svårigheter och prövningar var de fyllda med ljus. Mötet började och jag inledde mitt tal. Men snart därefter blev det strömavbrott och vi satt där i fullständigt mörker. Under en stund kunde jag knappt se någon i församlingen. Men jag kunde se och känna våra heligas briljanta och vackra leenden. Åh, vad jag älskade att vara tillsammans med det här underbara folket. Mörkret i kapellet fortsatte, så jag satt bredvid min hustru och väntade på att strömmen skulle komma tillbaka. När vi väntade hände något anmärkningsvärt. Några röster började sjunga en av återställelsens psalmer. Och så slöt andra upp i sången, och så några fler. Till slut fylldes kapellet av en ljuv och överväldigande kör av röster. De här medlemmarna i kyrkan behövde inte psalmböcker. De kunde varje ord i alla psalmer de sjöng. Och de sjöng den ena psalmen efter den andra med en energi och ande som vidrörde min själ. Så småningom kom strömmen på igen och fyllde rummet med ljus. Harriet och jag tittade på varandra med tårdränkta kinder. Mitt i ett stort mörker hade de här vackra och underbara heliga fyllt möteshuset och våra själar med ljus. Det var en djup och rörande upplevelse för oss. En som Harriet och jag aldrig glömmer. Ja, tid efter annan kan våra liv tyckas vara berörda av eller till och med insvepta i mörker. Ibland tycks natten som omger oss vara tryckande, nedslående och skrämmande. Mitt hjärta sörjer över de många sorger som många av er står inför, för den plågsamma ensamheten och tröttande rädslan som ni kanske upplever. Dock bär jag vittne om att vårt levande hopp finns i Jesus Kristus. Han är den sanna, rena och mäktiga porten till gudomligt ljus. Jag vittnar om att med Kristus kan mörkret inte ha framgång. Mörkret kommer inte att segra över Kristi ljus. Jag bär vittne om att mörkret inte kan hålla stånd mot den levande Gudens sons strålande ljus. Jag uppmanar var och en av er att öppna hjärtat för honom. Sök honom genom studier och bön. Kom till hans kyrka. Ja, till Jesu Kristi kyrka och sista dagars helga. Lär av honom och hans evangelium. Delta aktivt. Hjälp varandra. Och tjäna vår Gud med glädje. Bröder och systrar, även efter den mörkaste natt kommer världens frälsare att leda er till en gradvis ljuv och strålande klar gryning som förvisso kommer att stiga upp inom er. När ni vandrar mot hoppet om Guds ljus kommer ni att upptäcka medkänslan, kärleken och godheten hos en kärleksfull himmelsk fader, och inget mörker finns i honom. Om detta vittnar jag i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Thank you. The mortal life of Jesus Christ was filled with miracles.
Jesu Kristi jordeliv var fyllt av underverk. En mor som var jungfru, en ny stjärna, änglar som uppenbarade sig för herdar, blinda som såg, änglar i Getsemane och vid graven. Och det största undret av alla, hans härliga uppståndelse. Kan ni föreställa er scenen med de 11 apostlarna på berget i närheten av Galileen när den uppståndne Herren kom till dem och sa: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Alla folk, hela världen, hela skapelsen. Var det möjligt? Trots Jesu löfte måste de ha undrat att de underverk verkligen skulle åtfölja dem när de spred evangeliet. Tro övervann tvivel, och Petrus höjde sin röst och sa: alla ni som bor i Jerusalem, lyssna på mina ord. Jesus från Nasaret, som ni utlämnade och med hjälp av dem som är utan lagen spikade fast på korset och dödade, det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Anden utgjuts obestridligen den dagen, och 3000 själar blev döpta. Som Jesus lovade, åtföljdes deras tro av tecken och underverk. När Jesu Kristi kyrka återställdes till jorden för 183 år sedan var Herrens uppmaning till sina skara lärjungar ett eko av hans ord många sekler innan. Den varnande rösten ska ljuda för alla människor. Ty sannerligen, ljudet måste gå ut till hela världen och till jordens yttersta gränser. Alla folk, hela världen, jordens yttersta gränser. Var det möjligt? Frälsaren gav löftet till sina sista dagars heliga. Men kunde de ha förutsett omfattningen och räckvidden av detta förunderliga verk? De måste ha undrat att de verkligen skulle åtfölja dem när de spred evangeliet. På nytt övervann tron tvivel, och tusentals döptes. I England fann äldste Wilford Woodruff en helt samfund som väntade på hans ankomst. Herrens ande föll på dem, och han döpte 45 predikanter och flera hundra medlemmar under sin första månad på Bergås gård. Vår tid är inte annorlunda. När äldste Bednar och jag var missionärer för ungefär 40 år sedan, och jag kan försäkra er om att vi inte är de äldsta av de återvända missionärer som sitter på röda stolar. Fanns det 16 000 missionärer? Som president Monson sa igår: nu har vi 65 000, mer än någonsin tidigare. Då fanns det 562 stavar. Idag finns det över 3000. På den tiden fanns våra församlingar och greningar i 59 länder. Idag har vi församlingar i 189 av världens 224 nationer och territorier. Vi är få till antalet, precis som Nefi förutsade. Men samtidigt får du och jag vara ögonvittnen till Daniels profetiska ord om att en sten som revs loss utan människohänder uppfyller hela jorden. Vår tid är en underverkens förunderliga tid. När president Monson för 6 månader sedan tillkännagav ändringen i ålder för unga män och unga kvinnor som önskar gå på mission, så utgöts otvivel anden i rikt mått. Tro övervann tvivel. Unga män och kvinnor tog ett steg framåt. Torsdagen efter konferensen blev jag utsedd att rekommendera missionärskallelse till första presidentskapet. Jag blev förvånad när jag såg ansökningar från 18-åriga män och 19-åriga kvinnor som redan hade justerat sina planer, besökt sin läkare, intervjuats av sin biskop och statspresident och sänt in sin missionärsansökan. Allt inom bara 5 dagar. Ytterligare tusentals har nu förenat sig med den. Det är ett underverk. Vi är tacksamma för våra systrars livgivande tro. Det växande antalet missionärer från länder runt om i världen. Och det ökande antalet äldre par som är redo att tjäna. 58 nya missioner har tillkännagetts. Och vår svällande missionärsskola i Provo har förunderligt nog funnit en ny motsvarighet i Mexico City. President Thomas S. Monson har sagt: vi tar frälsarens uppmaning på stort allvar. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Detta verk fortsätter att gå framåt. Det förändrar och välsignar människors liv. Ingen kraft i hela världen kan hindra Guds verk. Vi bevittnar Herrens underverk när hans evangelium sprids över hela världen. Bröder och systrar, lika visst som Herren har inspirerat fler missionärer att verka, öppnar han också sinnen och hjärtan hos fler goda och ärliga människor att ta emot hans missionärer. Du känner dem redan, eller kommer att lära känna dem. De finns i din familj eller bor i ditt grannskap. De går förbi dig på gatan, sitter bredvid dig i skolan och kopplar upp sig till dig via internet. Du är också en viktig del av detta spirande underverk. Om du inte är heltidsmissionär med missionärsbricka på kavajen, så är tiden nu inne att måla in i ditt hjärta. Målad som Paulus sade, inte med bläck, utan en levande Gudens ande. Återvända missionärer. Leta reda på det gamla missionärsbricka. Bär den inte, utan lägg den på en plats där du kan se den. Herre behöver dig, nu mer än någonsin, till att vara ett redskap i hans händer. Vi har alla ett bidrag att ge till detta underverk. Varje rättfärdig medlem i kyrkan har funderat över hur man delar med sig av evangeliet. En del sprider evangeliet på ett naturligt sätt och vi kan lära oss mycket av dem. En del kämpar och undrar hur du ska göra bättre och önskar att den skuldkänsla vi ibland känner ska bege sig någon annanstans. Vår önskan att sprida evangeliet för oss alla ner på våra knän, vilket den bör göra, eftersom vi behöver Herrens hjälp. President Monson har bett oss att be för de områden där vårt inflytande är begränsat och där vi ännu inte tillåts att fritt dela med oss av evangeliet. När vi uppriktigt och gemensamt vädjar till vår Fader i himlen, kommer Herren att fortsätta öppna viktiga dörrar för oss. Vi ber också för våra egna möjligheter att sprida evangeliet. Aposteln Petrus sa: var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. I och med den förvirring och oro som råder i dagens värld är det inte förvånande att färre människor begär sig till sina platser för gudstyrkan. Även om många vill vara närmare Gud och bättre förstå meningen med livet, så har de obesvarade frågor. Många har hjärtan öppna för sanningen, men som profeten Amos säger, de springer hit och dit för att söka efter Herrens ord, men de kan inte finna det. Du kan hjälpa till att besvara deras frågor. I era vardagliga samtal kan du öka deras tro på Kristus. Frälsaren sa: håll därför upp ett ljus så att det lyser för världen. Se, jag är det ljus som ni ska hålla upp. Jag lovar dig att när du ber om att få veta vem du ska tala med, så kommer namn och ansikten att dyka upp i ditt sinne. Ord kommer att ges till dig i själva de ögonblick du behöver dem. Möjligheter öppnas för dig. Tro övervinner tvivel. Och Herren ska välsigna dig med egna underverk. Frälsaren lärde oss hur vi ska sprida evangeliet. Jag tycker om berättelsen om Andreas som frågade: Rabbi, var bor du? Jesus kunde ha talat om var han bodde. Men istället sade han till Andreas: kom och se. Jag tycker om att föreställa mig att frälsaren sade: kom och se. Inte bara var jag bor, utan hur jag lever. Kom och se vem jag är. Kom och känn anden. Vi vet inte allting om den dagen. Men vi vet att när Jesus fann sin bror Simon, så förkunnade han: vi har funnit Kristus. Till de som visar intresse för det vi håller på med kan vi följa frälsarens exempel genom att inbjuda dem att komma och se. En del tackar ja till vår inbjudan och andra gör det inte. Vi känner alla till någon som har blivit inbjuden ett flertal gånger innan de accepterat en inbjudan att komma och se. Låt oss också tänka på dem som en gång var med oss men som nu sällan ser, och inbjuda dem att komma tillbaka och se ännu en gång. Vi respekterar varje persons handlingsfrihet och val av tidpunkt. Herren sa: låt var och en själv välja. En persons brist på intresse behöver inte försämra våra vänskapsband och vår kärlek. Oavsett om inbjudan accepteras eller inte, när du inbjuder andra att komma och se, kommer du att känna Herrens bifall. Och med detta bifall får du öka tro att på nytt berätta om vad du tror på. För dem som använder internet och mobiltelefoner finns det nya sätt att bjuda andra att komma och se. Låt det bli en del av vårt dagliga liv att sprida vår tro via nätet. LDS.org, Mormon.org, Facebook, Twitter. Alla ger tillfällen för att sprida evangeliet. Startade unga medlemmar i Boston era bloggar. De som blev medlemmar i kyrkan fick först kunskap via internet. Sedan följde diskussioner med missionärerna. Den upplevelsen hjälpte ungdomarna att ha större tro på att berätta om evangeliet personligen. En av dem sa: det här är inte missionärsarbete. Det är missionärsroligt. Vi gör det här tillsammans. Tillsammans med medlemmar och missionärerna planerar vi och ber och hjälper varandra. Ha heltidsmissionärerna dina tankar och dina böner. Anförtro dem åt din familj och dina vänner. Herren litar på dem och kallar dem att undervisa och välsigna dem som söker honom. President Paulo Cretley från Mozambique-missionen Maputo berättar om en upplevelse. Det är vanligt i Mozambik att par lever tillsammans utan att vara gifta, eftersom den afrikanska traditionen kräver en dyr hemgift för att gifta sig. En hemgift som de flesta par inte har råd med. Medlemmar och missionärer funderar och bad om hur de skulle hjälpa till. Svaret på deras böner var att de kunde betona kyskeslagen och betydelsen av äktenskap och eviga familjer. Och medan de hjälpte par att omvända sig och gifta sig lagligt, undervisade de om den lycka som bara kommer av att följa Jesus Kristus. Här är en bild på par från två olika städer i Mozambik. De gifte sig på fredagen och döptes med sina äldre barn på lördagen. Vänner och familj inbjöds att komma och se. Hundratals kom och såg. Efter dopet sa den syster: vi behövde välja om vi skulle följa våra fäders traditioner eller följa Jesus Kristus. Vi valde att följa Kristus. Du bor kanske inte i Mozambik, men du kan sprida Jesu Kristi återställda evangelium på ditt eget sätt, i din egen kultur. Be till din himmelske fader. Detta är hans heliga verk. Du får vägledning om vad du ska göra. Han öppnar dörrar, tar bort vägspärrar, hjälper dig att övervinna hinder. Herren förkunnade, den varnande rösten ska ljuda för alla människor genom mina lärjungas mun. Och ingen ska hindra dem. Jag vittnar om att Herrens röst ljuder till jordens ändar för att alla som vill höra ska kunna höra. Det är ett underverk. Det är ett underverk. I Jesu Kristi namn. Amen.
A young father recently learned of the passage.
En ung far fick nyligen veta att hans alldeles speciella lärare i andra klass hade gått bort. Till minne av henne skrev han: av alla känslor och upplevelser jag minns så är den tydligaste känslan hos mig tröst. Hon lärde mig kanske stavning, grammatik och matematik. Men långt viktigare än det är att hon lärde mig att tycka om att vara barn. I hennes klassrum var det okej att stava fel här och där. Vi får arbeta på det, brukade hon säga. Det var okej att spilla, riva sönder eller kladda. Vi fixar det och torkar upp det, brukade hon säga. Det var okej att försöka, okej att sträcka på sig, okej att drömma, okej att glädja sig åt de obetydliga saker som bara barn tycker är spännande. Ett av de största inflytanden en individ kan ha i den här världen är på ett barn. Barns trosuppfattningar och självkänsla formas tidigt i deras liv. Alla ni som hör min röst har makten att stärka ett barns självtillit och att stärka ett barns tro på vår himmelske fader och Jesus Kristus genom ord. I Helaman kapitel 5 läser vi: och kom ihåg, mina söner, kom ihåg att det är på klippan vår återlösare som är Kristus, Guds son, som ni måste bygga er grundval. Det var de ord som Helaman lärde sina söner. Och vi läser vidare: och de kom ihåg hans ord, och de gick ut för att undervisa om Guds ord bland hela Nefis folk. Även om Helamans söner förföljdes och fängslades, så blev de aldrig svikna av de ord de hade hört. De skyddades och omslöts av en pelare av eld. En röst kom som sa till deras fångvaktare: omvänd er. Omvänd er och försök inte längre förgöra mina tjänare. Det var inte en åskans röst, och inte heller var det rösten av ett våldsamt dån. Men se, det var en stilla röst med fullkomlig mildhet, liksom en viskning. Och den trängde ända in i själens innersta. Vi kan lära oss något av den rösten från himlen. Det var inte högljudd, tillrättavisande eller nedvärderande, utan en stilla och fullkomligt mild röst som i sin fasta vägledning ingav hopp. Sättet vi talar till våra barn på och de ord vi använder kan uppmuntra och upplyfta dem och stärka deras tro så att de stannar kvar på stigen tillbaka till vår himmelske fader. De kommer till denna jord redo att lyssna. Ett exempel på ett barn som lyssnade utspelade sig i en tygaffär. Butiken var full av kunder när det blev tydligt för alla att en mamma kände panik över att ha tappat bort sin lille son. Först ropade hon hans namn. Connor, sa hon, men hon raskt gick runt i butiken. Allt eftersom tiden gick blev hennes röst högre och mer desperat. Butikens säkerhetspersonal kontaktades och snart började alla i butiken söka efter barnet. Flera minuter förflöt utan att han hittades. Connors mamma började förståeligt nog bli allt mer förtvivlad för varje minut och ropade snabbt hans namn om och om igen. En kund fick efter att ha bett en tyst bön tanken att Connor troligen var inne i affären men kanske blev rädd när han hörde sin mamma ropa hans namn. Hon närmare nämnde det för en annan kvinna som var med och letade och de gjorde snabbt upp en plan. Tillsammans började de gå mellan borden med tyger och lågmält upprepa orden Connor, om du hör mig så svara, här är jag. De gick sakta mot butikens innersta del och upprepade orden när de hörde en blyg, mjuk stämma säga här är jag. Connor gömde sig mellan tygrullarna under ett bord. Det var en fullkomligt mild röst som uppmanade Connor att svara. För att kunna tala till ett barns hjärta måste vi känna till barnets behov. Om vi ber för att få veta dessa behov kan de ord vi uttalar få kraft att nå in i deras hjärtan. Våra ansträngningar blir mer verksamma när vi söker den heliga andens vägledning. Herren sa, uttala de tankar som jag ska lägga i era hjärtan, till det ska i samma stund, ja, i samma ögonblick bli er givet vad ni ska säga. Olyckligtvis hindrar distraktionerna i världen många barn från att få höra uppmuntrande ord som skulle kunna forma deras självbild. Dr. Neil Halfen, en läkare som leder UCLA:s centrum för friskare barn, familjer och samhällen, talar om föräldrars godartade försummelse. En studie observerade en 1,5 gammal barn och hans föräldrar. Deras son verkade glad, aktiv och engagerad och uppenbarligen njöt han av tid och pizza med sina föräldrar. Vid slutet av måltiden gick mamman för att uträtta ett ärende och lämnade över vården till pappan. Pappan började läsa meddelanden på sin telefon med den lille kämpade för hans uppmärksamhet genom att kasta pizzakanter. Då engagerade sig pappan igen, vände sig mot sitt barn och lekte med honom. Men snart började han istället titta på en video på sin telefon med den lille tills hans hustru kom tillbaka. I båda fallen observerade Dr. Halfen en fördunkling av barnets inre ljus. En försvagad kontakt mellan förälder och barn. Svaret på vår bön om hur vi ska kunna uppfylla våra barns behov kan vara att koppla bort oss från tekniken oftare. Värdefulla stunder då vi har möjlighet att umgås och prata med våra barn går till spillo när vi distraheras av annat. Varför inte välja en stund varje dag då vi kopplar bort oss från teknologin och återansluter till varandra? Stäng helt enkelt av allt. När ni gör det kan det kännas för tyst hemma. Ni kanske till och med känner att ni inte vet vad ni ska säga eller göra. Men när sedan ger era barn full uppmärksamhet kommer ett samtal igång och ni kan njuta av att lyssna på varandra. Vi kan också påverka våra barn genom de ord vi skriver till dem. Nefi skriver, vi arbetar flitigt med att skriva för att förmå våra barn och likaså våra bröder att tro på Kristus och förlikas med Gud. President Thomas S. Monson berättade om Jay Hess, en flygare som sköts ner över Nordvietnam på 1960-talet. Under 2 år visste hans familj inte om han var död eller levande. Hans fångvaktare i Hanoi tillät honom slutligen att skriva hem, men han fick bara använda 25 ord. President Monson frågade, vad skulle du eller jag säga till våra familjer om vi var i hans situation? Om vi inte hade sett dem på över 2 år och inte visste om vi någonsin skulle se dem igen? Broder Hess ville ge sin familj något de kunde känna igen och veta att han hade skrivit. Och han ville också ge dem viktiga råd. Så han skrev följande. Följande saker är viktiga. Tempelvigsel, mission, utbildning. Ge inte upp. Sätt upp mål. Skriv en familjehistoria. Ta foton 2 gånger om året. Vilka ord skulle ni skriva till era barn om ni fick max 25 ord? Den unge far som jag berättade om tidigare, som skrev om sina minnen av sin lärarinna i andra klass, har nu en vacker liten dotter. Han känner det himmelska förtroendet han fått. Hur blir hennes framtid när hon växer upp? Vad kommer han att säga som sjunker djupt in i hennes hjärta? Vilka ord kommer att uppmuntra henne, lyfta henne och hjälpa henne att hålla sig på stigen? Kommer det att ha betydelse om han tar sig tid att viska, du är ett Guds barn? Kommer hon en dag att minnas att hennes far ofta uttalade orden, jag älskar dig för den du är? Var inte det som vår himmelske fader sa till sin son och till alla oss alla när han sa, denne är min son, den älskade, och sedan lade han till, i honom har jag min glädje. Må de ord vi uttalar och skriver till våra barn återspegla den kärlek vår himmelske fader har för sin son Jesus Kristus och för oss. Och må vi sedan stanna upp och lyssna. För ett barn är i allra högsta grad kapabelt att uttala stora och förunderliga ting tillbaka. Jag säger detta i Jesu Kristi namn. Amen.
The choir and congregation will now...
Kör och församling står nu upp och sjunger tillsammans. Led oss fram, o himlens Herre. Nummer 45 i Svenska psalmboken. Efter sången har vi nöjet att höra från äldste L. Whitney Clayton i presidentskapet för de 70 kvorum. Efter honom talar äldste Elton Perry i de 12 apostlarnas kvorum. Kören sjunger sedan Där Gud är.
This is the 183rd... Detta är den 183:e generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
One evening several years ago, my wife and I were visiting the home of
En kväll för flera år sedan var min hustru och jag hemma hos en av våra söner och hans hustru och barn på middag. Det var en typisk situation för en småbarnsfamilj. Mycket oväsen, men ännu mer nöje. Kort efter middagen satt jag och vår fyraåriga sondotter Anna kvar vid bordet. När hon märkte att hon hade min fulla uppmärksamhet ställde hon sig upp på en bänk och fäste ögonen på mig. När hon var säker på att jag tittade på henne befallde hon mig högtidligt att se och lära. Så dansade hon och sjöng en sång för mig. Annas instruktion att se och lära var visdom ur ett barns mun. Vi kan lära så mycket genom att iaktta och sen begrunda det vi har sett och känt. I den andan vill jag dela med mig av några principer som jag har observerat genom att se och lära från underbara och trofasta äktenskap. De här principerna bygger starka och tillfredsställande äktenskap som är förenliga med himmelska principer. Jag inbjuder er att se och lära med mig. För det första har jag märkt att i de lyckligaste äktenskapen anser både mannen och hustrun att deras förhållande är en oskattbar pärla. En skatt av oändligt värde. Båda två lämnar sina fäder och mödrar och beger sig ut tillsammans för att bygga ett äktenskap som ska blomstra i all evighet. De förstår att de vandrar på en gudomligt förordnad väg. De vet att inget annat förhållande av något slag kan föra med sig så stor glädje, skapa så mycket gott eller åstadkomma så stor personlig förbättring. Se och lär. De bästa äktenskapspartnerna anser sitt äktenskap vara oskattbart. För det andra, tro. Lyckade äktenskap är byggda på en grund av tro på Herren Jesus Kristus och att hålla fast vid hans lärdomar. Jag har lagt märke till att par som har gjort sitt äktenskap oskattbart lever efter trons mönster. De går på sakramentsmötet och andra möten varje vecka. De håller hemafton, ber och studerar skrifterna tillsammans och enskilt och betalar ett ärligt tionde. Deras ömsesidiga mål är att vara lydiga och goda. De ser inte på buden som en buffé där man plockar och väljer endast det som är mest tilltalande. Tro är grunden till varje dygd som stärker ett äktenskap. Starkare tro skapar ett starkare äktenskap. Tron stärks när vi håller buden, och det gäller också harmonin och glädjen i äktenskapet. Därför är det väsentligt att hålla buden för att upprätta starka äktenskap. Se och lär. Tro på Herren Jesus Kristus är grunden för lyckliga och eviga äktenskap. För det tredje, omvändelse. Jag har lärt mig att lyckliga äktenskap förlitar sig på omvändelsens gåva. Den är en väsentlig del av alla goda äktenskapliga relationer. Makar som då och då gör en ärlig självrannsakan och utan dröjsmål tar de nödvändiga stegen till omvändelse och förbättring upplever en läkande balsam i sitt äktenskap. Omvändelse hjälper till med att återställa och bibehålla harmoni och frid. Ödmjukhet är kärnan i omvändelsen. Ödmjukheten är osjälvisk, inte självisk. Den kräver inte sitt eget sätt och talar inte med moralisk överlägsenhet. Istället ger ödmjukheten milda svar och lyssnar vänligt för att förstå, inte för att få upprättelse. Ödmjukheten vet att ingen kan ändra en annan person. Men med tro, ansträngningar och Guds hjälp kan vår egen mäktiga förändring äga rum i hjärtat. Att uppleva en hjärtats mäktiga förändring får oss att behandla andra, särskilt våra makar, med saktmod. Ödmjukhet betyder att både man och hustru söker välsigna, hjälpa och lyfta varandra och alltid sätta den andra först i varje beslut. Se och lär. Omvändelse och ödmjukhet bygger lyckliga äktenskap. För det fjärde, respekt. Jag har sett att i underbara, lyckliga äktenskap behandlar mannen och hustrun varandra som jämlika partners. Bruk och seder från någon som helst plats eller tidsperiod där männen dominerar sina hustrur eller behandlar någon som andra klassens partner i äktenskapet är inte förenliga med gudomlig lag och bör ersättas med rätta principer och beteenden. Män och hustrur i storslagna äktenskap fattar enhälliga beslut där varje partner handlar som full deltagare och berättigad till jämlik talan och röst. De fokuserar först på hemmet och på att hjälpa varandra med sitt gemensamma ansvar. Deras äktenskap är grundat på samarbete, inte förhandlingar. Middagen och familjens samvaro som följer efteråt blir centrum för deras dag och föremål för deras bästa ansträngningar. De stänger av all elektronik och avstår från personlig underhållning för att hjälpa till med hushållsgöromål. Så långt det är möjligt läser de tillsammans med sina barn varje kväll och de hjälps åt att lägga de små barnen. De går till sängs samtidigt. Om deras plikter och förhållanden tillåter, arbetar man och hustru sida vid sida med att göra det viktigaste arbetet som finns. Arbetet vi uträttar i våra egna hem. Där det finns respekt finns det också öppenhet, vilket är en central beståndsdel i lyckliga äktenskap. Det finns inga hemligheter om relevanta ämnen i äktenskap som är grundade på ömsesidig respekt och öppenhet. Män och hustru fattar alla ekonomiska beslut tillsammans och båda har tillgång till all information. Lojalitet är en form av respekt. Profeterna lär att framgångsrika äktenskapspartner är orubbligt lojala mot varandra. De håller sin användning av sociala medier fullt värdig på alla sätt. De tillåter sig inte några hemliga upplevelser på internet. De delar fritt med varandra sina internetlösenord. De tittar inte på en profil på nätet om det på något sätt kan svika deras makes heliga förtroende. De gör inget eller säger inte något som på något sätt närmar sig oanständighetens sken, varken virtuellt eller fysiskt. Se och lär. Lyckade äktenskap är totalt respektfulla, öppna och lojala. För det femte, kärlek. De lyckligaste äktenskapen jag har sett utstrålar lydnad mot ett av de gladaste buden. Att leva tillsammans i kärlek. När Herren talade till männen befallde han: du ska älska din hustru av allt ditt hjärta och hålla dig till henne och ingen annan. I kyrkans handbok står det att hålla sig till betyder att vara någon helt och hållet trogen och hängiven. Gifta par håller sig till Gud och till varandra genom att tjäna och älska varandra och genom att hålla förbund i absolut trohet mot varandra och mot Gud. Både mannen och hustrun överger livet som ogifta och gör sitt äktenskap till sin högsta prioritet. De tillåter inte att någon annan person eller något annat intresse får högre prioritet i livet än att hålla förbunden de slutit med Gud och varandra. Se och lär. Lyckliga par älskar varandra med absolut hängivenhet. Det finns de vars äktenskap inte är så lyckliga som de skulle önska. De som aldrig gift sig, de som är skilda, är ensamstående föräldrar eller som av olika omständigheter inte kan gifta sig. Sådana omständigheter kan medföra stora utmaningar och sorger. Men det behöver inte vara så i evighet. Till er i sådana situationer som trots detta med glädje gör allt det som står i er makt att förbli ståndaktiga, säger jag: må himlen rikligen välsigna er. Eftersträva idealet att skapa ett evigt äktenskap, bland annat att sträva efter eller förbereda er att bli en värdig make eller maka. Håll buden och lita på Herren och hans fullkomliga kärlek till er. En dag kommer ni att få alla äktenskapets utlovade välsignelser. I en av de vackraste verserna i Mormons bok står det enkelt: och de gifte sig och bortgiftes och välsignades enligt de många löften som Herren hade givit dem. Herrens löften ges till alla de som följer det livsmönster som bygger lyckliga och heliga äktenskapsrelationer. Sådana välsignelser kommer som härliga och förutsägbara följder av att trofast leva efter Jesu Kristi evangelium. Jag är tacksam för min underbara hustru Kathy, som är mitt livs kärlek. Äktenskapet är en gåva från Gud till oss. Vårt äktenskapskvalitet är den gåva vi ger honom. Jag vittnar om vår kärleksfulla himmelske faders förlunderliga plan som ger oss möjligheten att ha ett evigt och underbart äktenskap. I Jesu Kristi namn. Amen.
Jag fick en speciell gåva förra julen som förde med sig många minnen. Min systerdotter gav den till mig. Den fanns bland de saker jag lämnat i mitt föräldrahem när jag flyttade hemifrån som nygift. Gåvan var den här lilla boken som jag håller i min hand. Det är en bok som gavs i sista dagens heliga militärer som ingick i de beväpnade styrkorna under andra världskriget. Personligen betraktade jag boken som en gåva från president Heber G. Grant och hans rådgivare Jerome Clark Jr. och David O. McKay. I ett brev längst fram i boken skrev dessa tre profeter: aktiviteten hos de beväpnade styrkorna tillåter oss inte att upprätthålla personlig kontakt med er, varken direkt eller genom personliga ombud. Vårt näst bästa förfaringssätt är att i er hand sätta sådana stycken av nutida uppenbarelser och förklaringar av evangelienprinciper som, var ni än befinner er, kommer att ge er förnyat hopp och tro och likadels hjälp, tröst och andlig frid. Idag befinner vi oss i ett annat världskrig. Den här gången förs inte med vapen. Det förs med tankar, ord och handlingar. Mer än någonsin behöver vi påminnas om att hålla buden. Sekularisering håller på att bli norm. Och många av de lärosatser och förfaringssätt står i direkt konflikt med de som instiftas av Herrens själ, själv för hans barns bästa. I den lilla bruna boken omlat efter brevet från första presidentskapet finns ett förord till män i armén med rubriken "Lydnad mot lagen är frihet". Förordet drar paralleller mellan militära lagar som är för allas bästa, vilka tjänstgör i armén, och gudomliga lagar. I förordet står det: även i universum där Gud förbefälet finns lagar, universella, eviga lagar med specifika välsignelser och oföränderliga straff. Det avslutande ordet i förordet fokuserar på lydnad mot Guds lagar. Om du vill återvända till dina kära med högburet huvud, om du vill vara en man och leva ett rikt liv, lyd då Guds lagar. När du gör det kan du till de ovärderliga friheter som du kämpar för att bevara lägga ytterligare en på vilka det andra mycket väl kan bero. Frihet från synd. För det är sant att lydnad mot lagen är frihet. Varför är frasen "lydnad mot lagen är frihet" helt rätt i mina öron på den tiden? Varför låter den rätt för oss alla nu? Kanske beror det på att vi besitter uppenbara kunskap om vår förjordiska historia. Vi är medvetna om att när Gud den evige fadern presenterar sin plan för oss i tidernas begynnelse, så ville Satan ändra den planen. Han sa att han skulle återlösa hela människosläktet. Inte en själ skulle gå förlorad. Och Satan var säker på att kunna genomföra sitt förslag. Men det här är ett oacceptabelt pris. Förgörandet av människans handlingsfrihet, vilken var och är en gåva från Gud. Angående denna gåva sa president Harbi Lee: näst efter livet självt är handlingsfriheten Guds största gåva till mänskligheten. Det var alltså inte en småsak för Satan att åsidosätta människans handlingsfrihet. Faktum är att det blev en huvudsakliga fråga som striden i himlen kom att utkämpas om. Segern i himlens strid var en seger för människans handlingsfrihet. Satan var dock inte färdig. Hans reservplan. Den planen har verkställts sedan Adam och Evas tid. Var att frästa män och kvinnor. För att visa att vi inte förtjänar den gudagivna gåva som handlingsfriheten är. Satan har många anledningar att göra det han gör. Och det starkaste motivet är kanske hämnd. Men han vill också göra män och kvinnor lika olyckliga som han själv är. Ingen av oss borde någonsin underskatta Satans motivation att lyckas. Hans roll i Guds eviga plan skapar motsats till allting och prövar vår handlingsfrihet. Varje val som du och jag gör sätter vår handlingsfrihet på prov. Vare sig vi väljer att vara lydiga eller olydiga till Guds befallningar är det i själva verket ett val mellan frihet och evigt liv och fångenskap och död. Denna grundläggande lärosats förklaras tydligt i andra Nefi 2:27. Därför är människorna fria i köttet och allt som är lämpligt för människorna är givet åt dem. Och det är fria att välja frihet och evigt liv genom alla människors stora medlare eller att välja fångenskap och död enligt djävulens fångenskap och makt. Ty han strävar efter att göra alla människor lika olyckliga som han själv är. I många avseenden har den här världen alltid legat i krig. Jag tror att när första presidentskapet skickade den lilla bruna boken till mig så var de mer bekymrade över ett mycket större krig än andra världskriget. Jag tror också att jag hoppades att boken skulle vara en trons sköld mot Satan och hans härskaror i det större kriget, kriget mot synden, och tjäna som påminnelse för mig om att leva efter Guds befallningar. Ett sätt att mäta oss och jämföra oss med tidigare generationer är att ta hjälp av de äldsta normerna, de 10 budorden. För en stor del av den civiliserade världen, i synnerhet den judekristna världen, har de 10 budorden tjänat som den mest erkända och varaktiga gränsdragningen mellan gott och ont. Som jag ser det tas 4 av 10 budorden på lika stort allvar idag som någonsin tidigare. Som kultur föraktar och fördömer vi mord, stöld och oärlighet. Och vi tror fortfarande på barnets ansvar gentemot sina föräldrar. Men som samhälle är stort avfärdar vi rutinmässigt de andra 6 buden. Om världsliga prioriteringar antyder något så har vi sannoliken andra gudar som vi sätter framför den sanne guden. Vi gör oss avgudar av kändisar, livsstil, av välstånd och ja, ibland även avbilder och föremål. Vi använder Guds namn på alla möjliga profana sätt, som kraftuttryck och svordomar. Vi använder sabbatsdagen till våra största matcher, till våra djupaste intressen, våra intensivaste shopping och till stort sett allt utom Guds dyrkan. Vi ser sexuella relationer utanför äktenskapet som ett tidsfördriv och ett nöje. Och att ha begär har blivit en alldeles för vanlig livsstil. Profeter från alla tidsutdelningar har konsekvent varnat för 2 av de mer allvarliga buden. Det som berör mord och äktenskapsbrott. Jag ser en gemensam nämnare för dessa 2 viktiga bud. Tron på att livet självt är ett gudomligt privilegium och våra fysiska kroppar, det dödliga livets tempel, bör skapas inom de gränser som Gud har satt. Att människan skulle ersätta Guds lagar med sina egna regler i någon enda av livet är höjden av högmod och djupaste synd. De huvudsakliga följderna av dessa förringande attityder mot äktenskapets helgd är det följder det får för familjerna. Familjens styrka bryts ner i en skrämmande takt. Och denna nedbrytning orsakar omfattande skador i samhället. Jag ser en direkt orsak och verkan. När vi gör avkall på förpliktelser och troet mot äktenskapspartner tar vi bort det kitt som håller ihop vårt samhälle. Ett bra sätt att tänka på buden är som kärleksfulla rud från en vis, allvetande fader. Hans mål är vår eviga lycka. Hans bud är den färdplan han gett oss så att vi kan återvända till honom. Vilket är vårt enda sätt att bli evigt lyckliga. Vilken betydelse har hemmet och familjen för vår eviga lycka? På sidan 141 i min lilla bruna bok står det: vår himmel är i sanning föga mer än en avspegling av våra hem i evigheten. Läran om familjen och hemmet upprepades för inte så länge sedan tydligt, klart, kraftfullt i familjen. Ett tillkännagivande för världen. Det förkunnade familjens eviga natur och förklarade sedan sambandet med tempeltjänsten. Tillkännagivandet förklarar också den lag på vilken familjernas eviga lycka är baserad. Nämligen att den heliga fortplantningsfrågan ska användas endast mellan man och kvinna, lagligt vigda som man och hustru. Gud uppenbarar sina profeter att det finns absoluta moraliska sanningar. Synd kommer alltid att vara synd. Olydnad mot Herrens bud kommer alltid att beröva oss hans välsignelser. Världen förändras konstant och dramatiskt. Men Gud, hans bud och utlovade välsignelser förändras inte. De är oföränderliga. Män och kvinnor får sin handlingsfrihet som gåva från Gud, men deras frihet och så småningom deras eviga lycka kommer av lydnad mot hans lagar, som Alma rådde sin felande son Coriantum. Ogudaktighet har aldrig inneburit lycka. En enda dag av evangelis fullhets återställelse har Herren återuppenbarat för oss de välsignelser som utlovas oss när vi lyder hans bud. I Lärarförbunden 130 kan vi läsa: det finns en lag oåterkalleligen fastställd i himlen före denna världs grundläggning, på vilken alla välsignelser är baserade. Och när vi får någon välsignelse från Gud, så sker det genom lydnad mot den lag på vilken den är baserad. Finns knappast någon lära som undsöks mer i skriften än den om Herrens oföränderliga bud och deras samband med vår lycka och vårt välmående som individer, familjer och som samhälle. Det finns absoluta moraliska sanningar. Olydnad mot Herrens bud kommer alltid att beröva oss hans välsignelse. Det är något som inte förändras. I en värld där samhällets moraliska kompass fungerar allt sämre vacklar Jesu Kristi återupprättade evangelium aldrig. Och det bör inte heller dess stavar och församlingar, dess familjer eller dess enskilda medlemmar göra. Vi kan inte välja vilka bud vi tycker är viktiga att hålla, utan vi måste erkänna alla Guds bud. Vi måste stå fasta, ha fullkomligt förtroende för Herrens fasthet och fullkomlig tillit till hans löften. Må vi alltid vara ett ljus på berget, föredömen att hålla bud som aldrig förändrats och aldrig kommer att förändras. Precis som den här lilla boken uppmanar sista dagars heliga militärer att stå moraliskt fasta i tider av krig. Må vi i detta sista dagars krig vara en ledstjärna för de Guds barn som söker Herrens välsignelse. Det vittnar jag om i Jesu Kristi namn. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Vi tackar Tabernakelkören för den vackra musik de har framfört den här morgonen. Vår avslutande talare i den här sessionen blir vår profet, president Thomas S. Monson. Efter hans tal sjunger kören Kom, kom, Guds folk. Tacksägelse får vi sedan av äldsten O. Vincent Hallock i det 70:s kvorum.
My beloved brothers and sisters, how grateful I am to be with you this morning.
Mina älskade bröder och systrar, jag är så tacksam över att få vara med er här den här morgonen. Jag hoppas att jag har er tro och era böner med mig, nu när jag har förbånen att få tala till er. Genom tiderna har män och kvinnor sökt efter kunskap och insikt om den här jordiska tillvaron och sin plats och avsikt där i. Förutom vägen till frid och glädje. Vi söker alla efter det här. Den här kunskapen och insikten finns att få för hela mänskligheten. De finns i sanningar som är eviga. I Läran och förbunden kapitel 1, vers 39 läser vi: Ty se och ge akt. Herren är Gud och anden bär vittne, och vittnesbördet är sant, och sanningen består i evigheters evighet. Poeten skrev, fast himmel och jord må försvinna förvisst, skall dock sanningen motstå all prövning till sist. Guds sanning är evigt sig lik. Någon kanske frågar, var finns denna sanning och hur ska vi känna igen den? I en uppenbarelse som gav genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio i maj 1833, sa Herren: sanningen är kunskapen om tingen som de är och som de var och som de kommer att vara. Sanningens ande är av Gud, och ingen människa mottar fullheten om hon inte håller hans bud. Den som håller Guds bud mottar sanning och ljus tills hon är förhärligad i sanningen och vet allting. Vilket härligt löfte. Den som håller Guds bud mottar sanning och ljus tills hon är förhärligad i sanningen och vet allting. Det finns inget behov för dig eller mig i den här upplysta tidsåldern, när evangeliets fullhet har återställts, att segla över outforskade hav eller färdas på omarkerade vägar i sökandet efter sanningens källa. En kärleksfull himmelsk fader har lagt ut kursen och gett oss en osviklig karta, ja, lydnad, kunskap om sanningen och svaren på våra största frågor kommer till oss när vi lyder Guds bud. Vi lär lydnad livet igenom. Från och med när vi är mycket unga ger oss de som har ansvar för oss riktlinjer och regler för att säkerställa vår trygghet. Livet vore enklare för oss om vi helt och hållet lydde de här reglerna. Men många av oss får genom erfarenhet lära sig att det är klokt att vara lydig. När jag växte upp bodde vår familj från början av juli till början av september i vår stuga i Vivian Park i Provo Canyon i Utah. En av mina bästa vänner under de här sorglösa dagarna i dalen var Danny Larson, vars familj också hade en stuga i Vivian Park. Varje dag sprang vi omkring i detta pojkarnas paradis. Vi fiskade i bäcken och i ån, samlade stenar och andra skatter, vandrade, klättrade och njöt helt enkelt av varenda timme, varenda dag. En morgon bestämde Danny och jag oss för att vi ville ha en lägereld den kvällen. med alla våra kompisar i dalen. Vi behövde bara rensa upp ett område på ett fält i närheten där vi alla kunde samlas. Junigräset som täckte ängen hade blivit torrt och stickigt så att ängen inte var lämplig för oss. Vi började dra upp det höga gräset och planerade att rensa ett stort runt område. Vi kämpade och drog för allt vi var värda. Men allt vi fick upp var små knippen av det envisa ogräset. Vi visste att det skulle ta hela dagen. Och redan började vår energi och entusiasm att svalna. Då kom jag på vad som verkade vara den perfekta lösningen i mitt 8-åriga sinne. Jag sa till Danny: vi behöver ju bara tända eld på det här ogräset. Vi bränner ut en ring i gräset. Han höll genast med. Och jag sprang till vår stuga för att hämta några tändstickor. Ni ska inte tro att vi redan vid 8 års ålder fick använda tändstickor. Jag vill göra klart att både Danny och jag var förbjudna att använda dem utan en vuxen i närheten. Vi hade bara gång på gång varnats för faran med elden. Men jag visste ju var familjen förvarade tändstickorna, och vi behövde verkligen rensa det där fältet. Utan en sekunds eftertanke sprang jag till vår stuga, tog några tändstickor, såg till att ingen såg mig. Jag gömde dem kvickt i en ficka. Tillbaks till Danny sprang jag. Glad över att jag i fickan hade lösningen på vårt problem. Jag minns att jag tänkte att elden skulle bara brinna så långt som vi ville och sen som genom ett trolleri släcka sig själv. Jag slog an en tändsticka mot en sten och satte det torra junigräset i brand. Det flammade upp som om det varit indränkt i bensin. Först var Danny och jag jätteglada över att se ogräset försvinna. Men snart blev det tydligt att elden inte tänkte slockna av sig själv. Vi fick panik när vi förstod att vi inte kunde göra någonting för att hejda elden. De hotfulla lågorna började följa det vilda gräset upp längs bergssidan och hotade granarna och allt annat till sin väg. Till slut hade vi inget val utan fick springa efter hjälp. Snart sprang alla tillgängliga män och kvinnor i Vivian Park fram och tillbaka med våta filtar och trasor. De slog på lågorna, försökte släcka. Efter flera timmar kvävdes den sista glöden. De urgamla granarna hade räddats, liksom de hem som så småningom skulle ha nåtts av elden. Danny och jag lärde oss mycket som var svårt men viktigt den dagen. Det inte minst viktiga var vikten av att lyda. Det finns regler och lagar som hjälper till att hålla oss trygga. Likaså har Herren gett oss riktlinjer och bud för vår andliga säkerhets skull, så att vi tryggt kan navigera oss igenom det ofta förrädiska jordelivet och till slut återvända till vår himmelske fader. För hundratals år sedan, fastän han levde inom en tradition av djuroffer, förklarade Samuel järvt: lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. I vår tidsutdelning uppenbarade Herren för Joseph Smith att han fordrar hjärtat och ett villigt sinne. Och de villiga och lydiga skall i dessa sista dagar äta Sions lands goda. Alla profeter förr och nu har vetat att lydnad är viktig för vår frälsning. Nefer förkunnade: jag ska gå och göra det som Herren har befallt. Trots att andra vacklade i sin tro och lydnad underlät Nefi inte en enda gång att göra det som Herren bad honom göra. Otaliga generationer har välsignats som följd av detta. En gripande berättelse om lydnad är den om Abraham och Isak. Det måste ha varit smärtsamt och svårt för Abraham att i lydnad mot Guds befallning ta sin älskade son Isak till landet Moria för att offra honom som brännoffer. Kan vi ens tänka oss hur tungt Abrahams hjärta kändes när han färdades till den utsedda platsen? Helt visst måste han ha plågat sig kropp och sinne när han band Isak, la honom på altaret och tog kniven för att döda honom. Med orubblig tro och helhjärtat tillit till Herren följde han Herrens befallning. Hur härliga var inte orden, och hur välkomna var de inte? Lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud, då du inte ens har undanhållit mig din enda son. Abraham hade prövats, och för hans trofasthet och lydnad gav Herren honom det härliga löftet, citat: i din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst. Slutcitat. Vi behöver inte bevisa vår lydnad på ett lika dramatiskt och hjärtslitande sätt, men lydnad begärs också av oss. President Joseph F. Smith förkunnade i oktober 1873: lydnad är himmelens första lag. President Gordon B. Hinckley sa: sista dagars heligas lycka, sista dagars heligas frid, sista dagars heligas välstånd och detta folks eviga frälsning och upphöjelse ligger i att vandra i lydnad mot Guds råd. Lydnad är profeternas adelsmärke. Den har skänkt dem styrka och kunskap genom tidsåldrarna. Det är viktigt för oss att inse att också vi har rätt till denna källa till styrka och kunskap. Den är tillgänglig för oss alla idag när vi lyder Guds bud. Genom åren har jag känt oräkneliga människor som varit mycket trofasta och lydiga. Jag har välsignats och inspirerats av dem. Jag vill berätta för er om två sådana personer. Walter Krause var en trofast medlem i kyrkan som bodde med sin familj i det som kallades Östtyskland efter andra världskriget. Trots de svårigheter han ställdes inför på grund av bristande frihet i den delen av världen just då, var broder Krause en man som älskade och tjänade Herren. Han utförde trofast och samvetsgrant varje uppdrag han gavs. Den andra mannen, Johann Dendorfer, var infödd ungrare och omvändes till kyrkan i Tyskland och döptes där 1911 vid 17 års ålder. Lite senare återvände han till Ungern. Efter andra världskriget var han praktiskt taget fånge i sitt fosterland i staden Debrecen. Friheten hade tagits bort också från Ungerns folk. Broder Walter Krause, som inte kände broder Dendorfer, fick uppdraget att vara hans hemlärare och regelbundet besöka honom. Broder Krause ringde sin hemlärarkamrat och sa till honom: vi har fått uppdraget att besöka broder Johann Dendorfer. Har du möjlighet att följa med mig den här veckan och ge honom ett evangeliebudskap? Och han tillade: broder Dendorfer bor i Ungern. Hans förbluffade kamrat frågade: när ger vi oss av? Imorgon, kom svaret från broder Krause. När kommer vi hem igen? Frågade kamraten. Broder Krause svarade: ja, om en vecka eller så, om vi kommer tillbaka. Slutcitat. Och iväg for de två kamraterna för att besöka broder Dendorfer. De reste med tåg och buss från nordöstra Tyskland till Debrecen i öst i Ungern. En ganska lång resa. Broder Dendorfer hade inte fått besök av hemlärare sedan före kriget. När han nu såg de här två Herrens tjänare blev han överväldigad av tacksamhet över att de kommit. Först ville han inte skaka hand med dem. Istället gick han till sitt sovrum och tog fram ur ett litet skåp en ask som innehöll hans tionde, som han hade sparat i åratal. Han gav tionde till sina hemlärare och sa: nu är jag skuldfri inför Herren. Nu känner jag mig värdig att skaka hand med Herrens tjänare. Broder Krause berättade för mig senare att han blivit rörd och inget kunnat säga vid tanken på att denne trofaste broder, som inte haft någon kontakt med kyrkan på många år, lydigt och envist hade tagit 10% av det lilla han tjänade till att betala tionde med. Han hade sparat det utan att veta när och om han skulle få förmån att betala det. Både Walter Krause gick bort för 9 år sedan vid 94 års ålder. Han tjänade lydigt och troget i hela sitt liv och var en inspiration för mig och för alla som kände honom. När han ombads utföra uppdrag ifrågasatte han aldrig, knotade aldrig och ursäktade sig aldrig. Mina bröder och systrar, livets stora prov är lydnad. Vi ska pröva dem med detta, sa Herren, för att se om de kommer att göra allt vad Herren deras Gud befaller dem. Frälsaren sa: ty alla som vill ha en välsignelse av mina händer ska följa den lag och dess villkor som fastställdes för just den välsignelsen, så som de instiftades redan före världens grundläggning. Inget större exempel på lydnad finns än vår frälsare. Om honom sade Paulus: fastän han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Frälsaren visade uppriktig kärlek till Gud genom att leva ett fullkomligt liv, genom att hedra den heliga mission som var hans. Han var aldrig högmodig, han var aldrig uppblåst, han var aldrig illojal, han var alltid ödmjuk, han var alltid uppriktig, han var alltid lydig. Fastän han av anden leddes ut i ödemarken för att frestas av bedrägeriets mästare, djävulen, trots att han var fysiskt försvagad efter att ha fastat i 40 dagar och 40 nätter och var hungrig, när den onde kom till Jesus med de mest lockande och frestande erbjudanden, var han ett gudomligt föredöme genom att vägra avvika från det som han visste var rätt. När han ställdes inför våndan i Getsemane, när han uthärdade sådan smärta att hans svett var som stora blodstroppar som föll ner på marken, var han den lydiga sonen när han sa: Fader, om du vill, så ta denna kalk ifrån mig, men ske inte min vilja, utan din. Liksom frälsaren befallde sina tidiga apostlar, säger han till dig och mig: följ mig. Är vi villiga att lyda den kunskap vi söker, de svar vi längtar efter och den styrka vi önskar idag för att möta en komplex värld med dess svårigheter kan bli våra om vi villigt lyder Herrens bud. Jag citerar återigen Herrens ord: den som håller Guds bud mottar sanning och ljus tills hon är förhärligad i sanningen och vet allting. Det är min enkla bön att vi må välsignas med de rika belöningar som lovas de lydiga. I Jesu Kristi, vår Herres och Frälsares namn. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
vår kära himmelske fader, i denna avslutning session på generalkonferensen, denna vackra vårmorgon, ber vi ödmjukt liksom vår tacksamhet för din kärlek som har så väl uttryckts denna morgon av oss alla. Det har visat sig med de underbara budskapen som du har inspirerat dina tjänare att förmedla till oss. Himmelske Fader, vi är tacksamma för dig. Vi har verkligen blivit upplyfta och uppbyggda av ditt ord. Vi ber nu, himmelske Fader, att när vi delar oss, att vi ska bli välsignade med tro, att lyda och ge akt på det ord som vi har fått lyssna på denna morgon. Att vi ska ta dem till våra hjärtan och våra sinnen. Att vi ska kunna tillämpa dem och göra det förändringar vi behöver göra för att kunna komma närmare dig. Och som du har sagt till oss, att vi ska göra det vi har sett dig göra, att vi ska följa dig. Vi ber om dessa välsignelser och är så tacksamma för profeter, seer, uppenbarare som är bland oss, som så rikligt välsignar våra liv med underbara budskap, med allt det de säger till oss som vi behöver göra. Må vi leva värdiga våra välsignelser. Vi är tacksamma för de uppoffringar som din son har gjort för vår skull. Och vi ber att din välsignelse ska vara med oss nu när vi delar oss under en kort tid och när vi återvänder igen för en sista session. I din sons heliga namn, Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Detta var en utsändning av den 183:e generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod tabernakelkören. Denna utsändning har tillhandahållits som public service of Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden.